Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Du, Johan Eriksson, är ju hur man är researchare, så är du Sveriges absolut bästa advokat. Du har blivit i 9 år utsett till advokaternas advokat. Alltså när alla advokater får rösta vem de skulle vilja ha som advokat, så vinner du överlägset år efter år. Hela tiden. Och jag förstår att du nu vill vara såhär, nej men lugn, men du kan ju inte säga emot det här. Så är det bara.
Nej, jag kan inte säga emot det, att jag har vunnit 9 år i rad.
Nej.
Det har jag gjort faktiskt.
Och är förmodligen en av Sveriges bästa advokater någonsin. Och har försvarat några av Sveriges absolut grövsta, värsta, mest kända brottslingar. Till exempel Rakhmat Akilov, terroristen som körde på Drottninggatan 2017. Mm. Så du har ett gediget CV också.
Mm. Ja, det är.
Ett fordon ska köra på Drottninggatan i centrala Stockholm och det råder allmänt kaos på platsen just nu.
Kom igen nu! Allt du har till Drottninggatan!
Vad är det som har hänt?
Det är en lastbil som kör Drottninggatan mot slutet! Ja.
Så kan jag berätta att Akilov, han erkänner terroristbrott bestående i 5 mord och han underkastar sig ansvar också för försök till terroristbrott bestående i att han har försökt att beröva ett stort antal människor livet på Drottninggatan.
Om du får välja en egenskap i dig som har gjort dig till en extrem framgångsrik försvarsadvokat, vad är det då?
Att jag är envis. Alltså, det är inte så lätt att få mig att ändra sig.
Hur mycket handlar det om att du är bra på att argumentera och sånt?
Ja, det följer väl med det.
Ja.
Sen är jag rätt kortfattad. Många argumenterar väldigt länge, jag argumenterar ganska kort.
Just det, så man minns.
Så att det liksom fastnar.
Jag fattar.
Mm.
För mig tänker jag är ett mått på framgångsrik advokat hur många man lyckas få liksom, att undvika fängelse och sånt. Mm. Räknar ni advokater så?
Egentligen kan vi ju inte det. Om du tänker att åklagare som väcker åtal, alltså, så att de, när de har bestämt sig för utredningen är klar, nu ska jag åtala dig för mord.
Ja.
Då ska åklagaren vara 80% säker på att de vinner.
Exakt, ja.
Så egentligen kan man säga, varje gång du kommer till rätten så tänker ju alla någonstans att det här är en person som är skyldig.
Ja.
Så du ligger ju lite på minus.
Så oddsen mot dig från början?
Ja, det är det. Ja. Sen beror ju på vad man kallar för vinna, för du kanske erkänner.
Ja.
Då kanske en vinst för mig är att du slipper livstidsfängelse.
Just det.
Men jag har alltid hållit koll på mina, hur det går varje år. Och då gör jag så att jag sätter upp ett mål för mig själv. Det behöver jag inte berätta för klienten.
Just det, men att fria eller förnya straffet.
Jag kanske tänker att du är åtalad för grov misshandel, men jag tänker att det här är bara en vanlig misshandel. Det ska jag lyckas med.
Hur många procent av målen sätter du över
det? Ja, men det berättar jag aldrig för någon.
Va?
Nej, jag har aldrig berättat det för någon.
Då är det ju hög tid, mina damer och herrar, för Johan Eriksson att avslöja det.
Inga kommentarer.
Är vi norr om 50%?
Ja, det är vi är mer
med
än
råge,
vi är mer än 50%, det är vi.
Men, vi vet du vad, vi jobbar på 81.
Nej, det är vi inte. Men
just det, 72. Det är där någonstans.
Det kommer aldrig lura ur med det där, men för mig är ju det att man måste ju ha något mått.
Ja.
Annars är det ju som att hoppa höjdhopp och inte veta hur högt du hoppar.
Men tror du att det är många andra advokater som lyckas med 72%?
Ja, eftersom ingen vet vem, om det är någon i Sverige som har fått 72%, så vet vi ju inte det.
Nej. Hur är det moraliskt att försvara en sån som Rakhmat Akilov? Alltså, hur känns det?
Alltså, det var egentligen första gången jag på riktigt förstod hur besvärligt folk var, tycker att tänka sig den tanken. För då började jag få mejl där det stod så här, muslimälskare, terroristälskare, landsförrädare. Och för mig, jag fattar ingenting, för jag tänker att jag är ju precis tvärtom. Jag är ju demokratins bästa vän. Jag ser ju till att han får det bästa möjliga försvaret. den rättvisaste rättegången man kan tänka sig. Det var ju mitt mål.
Det är bra, men man förstår också att det finns den här liksom, den lite banalare delen av hjärnan.
Mm.
Är så här, men vad fan, det ska han ju inte ha. Nej. Alltså så tänker en del av hjärnan.
Ja, man tänker ju det. Ja. Om du inte gillar något så tänker du att det är det. Du ska tänka att han skulle ha stryk i cellen, tortyr, stenhård behandling. Kriget, du vet, han tycker ju att han är en soldat. Mm. Man måste ha det klart för sig.
Mm.
Och att han gjorde det här för Islamiska statens skull.
Mm.
Och så ville han ju beskriva sig själv, alltså soldatens tankegångar.
Mm. Jag tänker, jag kommer vilja gå in mer på Rakhmat Akilov senare, hur det var. Så det är jättespännande, men om vi går in på de du försvarar lite mer generellt liksom. För du har ju träffat mördare och alltså våldtäkt, men du har träffat allt sånt hemskt.
Ja, liksom. Ja, jag har liksom sett allt från, i princip.
Ja. Ja,
alltså jag har sett det som man skulle kunna kalla för de värsta sidorna av människor.
Ja, hela ditt yrkesliv liksom.
Typ 30 år.
Finns det någonting du kan se som är gemensamt hos de värsta klienterna du försvarar?
Ja, faktiskt att det inte är som alla tror. Vanligt folk tror ju att om de skulle träffa en mördare så skulle de möta någon människa som de aldrig tidigare har träffat. Så är det ju inte. De är som du och jag.
Mm.
Och så händer det någonting i livet. Och jag tänker att nästan alla människor vid fel betingelser skulle kunna döda någon. Jag är fullständigt övertygad om det.
Med din erfarenhet som du har
sagt. Ja.
Skulle jag kunna döda någon?
Ja, absolut.
I vilket sammanhang tror du jag skulle kunna döda någon?
Antingen om du skulle bli rädd för ditt eget liv till den graden att du känner att det finns inget val.
Mm.
Eller att du skulle hamna i något slagsmål och känna dig väldigt underlägsen och så är det någon som sätter en kniv i handen på dig och så pupp. Så är det slut. Väldigt många av dem mord som begås är ju inte planerade. Utan det är ju något som blossar upp, något som händer.
Tror du sådana här planerade gängmord där man liksom åker ut i akt och mening för att döda någon?
Mm.
Tror du att alla människor kan begå ett sånt brott också?
Om man liksom skulle ha genomgått ungefär samma grundutbildning, om du fattar vad jag menar. Jag tror ju att det här med, eller jag tror inte, jag vet det, att det här som vi har nu i Sverige, det handlar ju i grunden inte så mycket om att vi har dålig lagstiftning eller dåliga poliser. Det handlar ju om socialt utanförskap och ungdomar som deras förebilder är liksom gangsters i samma område.
Mm.
Särskilt kanske om man själv har lite knackigt hemma.
Mm.
Så drivs du liksom framåt till det där på något sätt. Gänget blir din familj. Gängets regler blir din trygghet på något sätt.
Mm.
Och jag vet inte, det vore ju konstigt om alla de ungdomar som idag blir gangsters då, om vi ska säga, om de skulle vara födda och tillverkade på något annorlunda sätt än du och jag.
Du sa att nästan alla brottslingar du har haft har varit liksom, du har kunnat se nyanser och så,
ja, ja.
Men att det finns ändå en handfull som du har känt att här kanske vi närmar oss någon sorts ondska.
Ja.
Finns det något exempel utan att nämna något namn där du liksom har känt att det här är inte bra?
Nej, men jag har träffat folk som har dödat som inte verkar känna skuld inför det. Ofta ensamvargar på något sätt, vet, som har drivits av någon hämnd och gått och väntat på den här hämnden väldigt länge. Det är en känsla man har. De är ju utomordentligt liksom trevliga mot mig och vi dricker kaffe och käkar kakor och pratar om det, men det finns några som jag tänker i mitt stilla sinne.
Har du någon gång känt dig rädd för någon klient?
Nej, men jag kanske har tänkt någon gång att jag skulle inte vilja vara osams med någon kanske.
Ganska ofta kanske till och med.
Ja, kanske.
Men Aysan, jag tänker du kan... Finns det några delar jag har missat här? För jag känner att jag blir så här... och sen tänkte jag, det hade varit roligt... Jag tror också jag har GVs nummer. Ringa GV och fråga vad han tycker om Johan.
Ja, absolut. Om han hade svarat.
Men han brukar fan svara.
Testa.
Testa och ring GV.
Ja, jag lyssnar.
Hej Sandleif, det är Mauri här, rötdottern från YouTube som du spelade in med för några månader sedan. Och Johan Eriksson, advokaten, som spelade in en podd tillsammans.
Tjena Leif.
Ja, hallå, hallå. Ja.
Hur är läget?
Jo, jag är ingen för. Har det hänt något?
Nej, jag är inte misstänkt för något. Jag har inte anställt en advokat. Vi spelar in en podd med Sveriges bästa advokat, Johan Eriksson. Och jag råkar veta att... att ni känner varandra lite?
Ja, det är inte så sämre. Jag har enbart tjugliga minnen av honom. Det där med att han är Sveriges bästa advokat, det gäller dock bara brottmål. För det finns ju andra som håller på med annat. Men när det kommer till brottmål så är han, vill jag påstå, ledande, ja. Mm.
Vad är det som gör honom så begåvad?
Han är en alldeles utmärkt processförare. Och en god egenskap, om man ska vara det, det är att aldrig höja rösten och sådär. För att det är osvenskt att behöva höja rösten. Men när han levt sitt liv i England har han tjänat 10 gånger så mycket som här. Men det är väl inte värre än att han flyttar.
Är han för stor för Sverige?
Ja, jag vill nog påstå att han är mer än vad vi förtjänar. Ja, men det kommer ju klienterna till godo, så att de är ju att gratulera.
Finns det något...
Om du hittar på något riktigt jävelskap, då är det Johan du ska ha.
Men du, jag kan säga att nu är det första gången på den här timmen som Johan Eriksson rodnar här i studion när du säger så här. Men finns, kan det, liksom mer filosofisk fråga nästan, kan det nästan bli ett demokratiskt problem om en advokat är för bra?
Ja, det hoppas jag verkligen att det inte blir. Motsatsen var ju däremot förskräcklig. De flesta advokater, de vet ju inte ens vad klienten heter då. Utan de ska bara hinna med några under dagen så att de får till mat och potatis när de kommer hem och ska övergå till det privata sammanhanget. Men Johan är höjd över allt detta. Och han saknar inte klienter heller, nej.
Men jag råkade, en fågel viskade i mitt öra att ni lunchar ibland och sådär. Alltså,
vi äter ju middag och så vidare. Ja. Vi ses alldeles för sällan. Men, visst, för fan. Det är en lång och ömsesidig uppskattning. Precis. Jag hoppas den är ömsesidig.
Ja, absolut. Och särskilt nu.
Ja, det är så.
Kan du inte, nu måste jag nästan be, efter den här hyllningskavalkaden, kan du säga något dåligt om Johan Eriksson, tack?
Ja, han har börjat skriva romaner och det, jag tror han kan ägna sitt tid åt bättre.
Får inte säga så, Leif, när jag är på slut.
Skönt, då fick vi ner honom på jorden lite igen.
Ja. Ja, men då så, nu får ni ursäkta för jag har lite att göra också.
Ja, tack Leif.
Trevligt.
Sköt om dig, vi ses. Ha det gott.
Ja, det där var ju en hyllningskavalkad som hette Duga.
Ja, det får man ju säga, ja.
Men har du börjat skriva romaner?
Ja, absolut.
Vad patetiskt det är. GV verkar inte vara lika imponerad av den tanken.
Nej, man har inte läst den än.
Det är sant. Han anar bara konkurrens, så man vill döda tidigt.
Jag tror det.
Vad tjänar Sveriges mest framgångsrika advokat?
I lön,
ja, precis.
Jag skulle gissa att jag tjänar ungefär 1 miljon om året.
Bara?
Ja. Det är inte...
Jag menar inte... Men det var mindre än jag trodde.
Jo, men det är ju liksom för att vi har kostym lite, tror jag. För det första.
För att ni har kostym?
Nej, men fattar du?
Tjänar man mindre?
Man har alltid fått för sig att advokater tjänar mycket pengar.
Ja.
Om jag skulle hålla på med civilmål och företräda liksom...
Typ företag
och sånt, ja. Och var lika bra på det som jag är på brottmål, då tror jag att jag skulle ta 6 000, 7 000 kanske.
Du hade tjänat sexdubbla typ.
Ja, i alla fall tjänat fyrdubbla.
Ja. Men är det inte lite oväntat att en advokat av din kaliber tjänar så pass lite?
Jo, men alltså, det kan du veta. Det kan ju vara en kul sak att fundera på. Jag har exakt samma tidspeng som min yngste senaste anställde biträdande jurist. Vi har samma timpeng.
Varför har ni så?
Ja, staten har bestämt så.
Alltså,
staten bestämmer liksom en timpeng som man betalar för offentliga försvarare eller den som sysslar med vårdnadsmål. Det är rätt intressant, är inte det? Att du tänker att allting som handlar med människor är liksom mindre värt på något sätt.
Man tänker när det kommer in en snygg advokat med framgång att det är liksom en liten cynisk pengakåt jävel.
Ja, exakt.
Så kan man ju tänka.
Exakt.
Men du är det ju tvärtom.
Ja, det är tvärtom.
Det
är tvärtom. Alltså det är ju därför den bilden är inte riktigt sann. Sen finns det ju
du
då...
Du är ju hjältet här med fan.
Ja, det vet jag inte, men det är ju liksom... Det är ju en bild som många har, att vi liksom vältrar oss i pengar. Och det kan jag säga för min del i alla fall inte sant.
Ja.
Men sen tycker jag man i andra sidan ska säga det också och vara ärlig och säga det, att det är väl bra att tjäna en miljon.
Det är fortfarande mycket pengar.
Ja,
men jag hade en annan bild.
Ja, det hade du.
Och många tittar och lyssnar också.
Hade absolut det.
Men jag blir ändå så nyfiken på hur det är att få ha dig som advokat. Alltså hela den upplevelsen. Och jag undrar om vi kan liksom ha ett litet scenario då.
Ja, okay.
Om vi leker lite lek.
Okay,
är du på lekhumör?
Ja, absolut.
Jon Eriksson är på lekhumör?
Absolut, ingen tvekan.
Så in i helvete.
Ja.
Men om vi leker, nu bygger vi ett scenario här då.
Mm.
Jag har mördat producent Majsa.
Mm.
Jag mördar Maja en kväll när vi sitter kvar och jobbar här på redaktionen. Mm. Sen har jag gått hem, så har hon hittats på morgonen av polisen.
Mm.
Mitt DNA finns i kniven som har huggit henne. Och en kollega har sett oss jobba här under kvällen.
Sent.
De har ju sett oss jobba sent ensamma där borta. Mm. Inget mer finns.
Nej.
Morgonen efter kommer polisen hem till mig.
Mm.
Du är skärligen misstänkt för mordet på Maja Andersson.
Mm.
Kan man tänka sig att det skulle vara?
Det skulle det vara.
Ja. Och då sitter jag där på polisen. Jag började i att de frågar om jag vill ha en särskild, eller kommer du automatiskt...
Så funkar det. De kommer fråga dig om du har någon särskild advokat
preferens.
Som du vill ha.
Ja. Och min enda preferens är Johan Eriksson.
Okay.
Efter den här dagen.
Ja, okay. Ja.
Nu ringer konstapel Kask här.
Ja.
Tut ut.
Ja.
Svarar du så? Ja.
Ja.
Säger du inte hej när du ringer? Du bara sitter där med knäppt arm och säger ja.
Nej, jag säger tjena, Johan här. Hur är läget?
Tjena, det är konstapel Kask.
Mm,
vi har en klient här. En rödhårig youtuber som är skäligen misstänkt för mord.
Mm.
Han vill ha dig efter att du medverkar i hans podd.
Mm. Jag ska fundera om jag har tid. Och så tänker jag en stund. Det gör jag på riktigt.
Du frågar inte vad jag misstänkt?
Nej, det spelar mig ingen roll. För han sa ju själv är misstänkt för mord.
Kan du inte tänka lite så här, det här är medialt stort. Det här är bra PR för mig.
Det tänkte jag jättemycket på förr.
Aha.
Nu tänker jag mer att jag tar det jag har tid med. Faktiskt.
Okay.
Det är inte alltid jättekul att ha medialt stora mål. Men nu kommer det ju bli det eftersom det är du.
Ja. Men okej, okay. Jag antar att jag sitter i någon cell hos polisen.
Då sitter du där, är det här ungefär? Ja, lite mindre än den här faktiskt. Ungefär halva dörren där.
Okay.
7 kvadratmeter har du.
Ja. Vad är det första du säger till mig?
Hur mår du?
Du så börjar.
Ja.
Jo.
Alltså jag tänker att jag använder den första stunden till att försöka... Att du och jag ska få lite kontakt.
Men då säger jag att jag mår som på sig skridskor.
Mm.
Jag är oskyldig.
Mm.
Jag vill att du tar mig härifrån, Johan.
Mm.
Däremot är jag lite orolig för en grej som ligger i tvätten hemma.
Vad är det då?
Kanske lite blodskvätt på tröjan. Men jag är oskyldig.
Vad är det?
Klarar du att hålla dig för skratt alltid när folk säger att de är oskyldiga? För ibland är det väldigt uppenbart för att de är skyldiga.
Jag klarar att hålla mig för skratt. Men ibland kan jag tycka att det är tokigt, fattar du?
Ja.
Att liksom, det blir liksom inte klokt.
Nej.
Och är det inte klokt så brukar jag säga det, att ibland lönar det sig nästan att säga då som det är.
Men när du nu har de här initiala uppgifterna, du lämnar mötet.
Mm.
Hur börjar du göra då? Vad börjar du med då? Att bilda liksom försvar mot det här?
Så här är det, du får ljuga hur mycket du vill när du är misstänkt för brott. Det är oproblematiskt för mig om du ljuger faktiskt.
Men vad skulle du göra? Men skulle du kunna försvara mig om jag sa jag har inte mördat henne fast jag har sagt till dig att jag gjort det?
Ja, egentligen kan jag det.
Och du måste ha gjort några gånger. Måste
alltså, du vet, folk säger inte så. Alltså, det går
de gör
till,
inte det.
Nej, alltså, även fast människor är så skyldiga så att jag tänker det är liksom obegripligt skyldiga.
Aha.
Du är på film.
Aha.
Så kan sitter människor som nekar i celler och försöker lämna förklaringar till varför de faktiskt inte är skyldiga.
Ja.
Det där mordet är inte så bra exempel, men det säger att du istället hade spöat din flickvän.
Mm.
Och så skulle du först neka och sen skulle du säga till mig jag spöar henne faktiskt för att jag tycker hon var så jävla dum mot mig. Men det tänker jag aldrig erkänna.
Mm.
Då ber ju du mig att använda mig av min bästa förhörsteknik för att få din tjej att framstå som en lögnare. Trots att du säger till mig att du är skyldig.
Vad gör du då?
Det kommer inte jag göra. Då kommer jag säga till dig att antingen så kliver du i. Vill du inte det så får du faktiskt byta en advokat. Byta till någon annan advokat. Och då ska jag ge dig ett råd. Säg inte så där.
Till den advokaten?
Ja. För vi kan inte liksom. Det blir inget bra.
Nej.
Och i ditt mål då ser beviskravet ut så givet att det inte finns någon vittne som har sett det där, att åklagaren måste föra så mycket bevisning att han knyter dig hit till mordplatsen vid tidpunkten för gärningen och visar upp en utredning som utesluter andra alternativa gärningsman, typ städaren.
Mm.
Först då kan du dömas.
Just det, och så då skulle du börja försöka leta efter lite hål på saker. Ja. Kan ni verkligen knyta honom till den tidpunkten?
Ja, det jobbar 500 personer i det här huset. Och egentligen måste väl alla dra någon tagg när de går in.
Mm.
Men någon kan ju ha gått in efter någon annan, och särskilt om man ska mörda någon så kanske man gör det. Och då ställer vi ju oss förstås frågan om det kan vara någon annan gärningsman. Och det enda åklagaren har då är ju indicier som jag inte tycker knyter dig till tidningsredaktionen vid tidpunkten när Maja dog.
Vad skulle jag få för det här, tror du?
Ja, men om vi tänker att du skulle dömas för ett mord på en arbetskamrat med en brödkniv vid midnatten för att hon klipper dina poddar dåligt.
Det här sätter bra ut för mig PR-mässigt.
Då ska jag säga till dig, då kommer du få fängelse på livstid.
Får det?
Mm.
Även trots att jag har dig som hjälp.
Mm, det ser illa ut. Polisförhör kan ju vara kul. Jag kan tycka att det är en häftig konst om man träffar på någon polis som är skicklig att hålla polisförhör.
Kan det vara ibland att du bara, fuck, det är den här polisen som ska förhöra min klient. Det här är inte bra.
Däremot kan jag ibland tänka att fan, det är den där polisen som liksom inte håller bra förhör.
Okay.
Det finns saker som man kan säga i polisförhör så här som jag tycker är konstiga. Till exempel att man säger så här, tänk på dig själv nu.
Ja.
Om du tänker att du förnekar brott och inte vill bli dömd.
Ja.
Om du tänker på dig själv då vill du väl inte erkänna, eller hur?
Då blir vi ännu mer osugen på att erkänna.
Ja, ja, exakt. Så då tycker jag att det kan det ju hända att jag säger till någon faktiskt att du ska nog förvänta dig att det blir på det här viset.
Men om du inser, nu ska min klient till kanske Sveriges skickligaste förhörsledare här.
Mm.
Hur förbereder du den?
Jag brukar säga till alla några väldigt enkla råd.
Aha, vad är
som,
råden
som man
då?
Kan komma ihåg. Ett, gissa inte om någonting. Gissa är jättefarligt. Om vi tar en sån här trafikgrej. Nu sitter du och är jätteledsen för att du har kört på någon på ett övergångsställe. Och du är ledsen för att du har gjort det och du känner det väldigt skuldtyngd. Och så får du frågan så här, hur fort körde du? Och då tänker du att jag tittade faktiskt inte på hastighetsmätaren. Men då tänker du att ja, körde kanske 20 kilometer. Och sen så kontrollerar polisen där uppgiften och så visar sig att du körde 35.
Mm.
Då låter det som du ljög. Mm. Så det gjorde du ju inte. Utan du gissade bara.
Så gissa inte är ditt första råd.
Gissa inte.
Uh-huh.
Ljug inte. Alltså om du, det kan ju vara så att man känner sig obekväm med att berätta sanningen.
Uh-huh.
Du kanske har varit hos din du var egentligen inte här på Aftonbladet på kvällen alls. Det sa du bara till din flickvän. Du var hos din älskarinna.
Mm.
Och då är du i en ganska besvärlig sits, för då vill du inte berätta det heller. Då är det bättre att säga att jag var inte på Aftonbladet, men jag vill inte säga vad jag var.
Ska man tänka på kroppsspråk?
Här behöver man inte alls tänka. Jag brukar säga till folk, det spelar faktiskt ingen roll om polisen tror på dig eller inte tror på dig. Så det är bättre att du bara berättar och tänker att det är inte polisen du ska övertyga om någonting. Och sen brukar jag tre säga, svara kort på det som du får frågor om.
Så man inte börjar få självförtroende.
Och börjar få feeling, ja.
Kan du avbryta personen för att säga?
Jag kan inte det.
Får
alltså
det?
Som advokat är man helt passiv i ett förhör. Mm. Enda gången jag får bryta in, det är ju om polisen gör någonting som är strid. Och då är vi på de där monopolreglerna.
Mm.
Polisen får inte ljuga för dig. De får liksom inte hota dig förstås. Låta dig vara utan mat eller trötta ut dig. Men framförallt får de inte lura dig. Sånt kan jag då ha rätt att säga, att liksom harkla mig och säga att hur kan du veta det?
En sak som vi måste gå in på är ju såklart ditt försvar av Rakhmat Akilov.
Akilov försvaras i rätten av advokat Johan Eriksson. Varmt välkommen hit till studion. Och har du kunnat resonera med honom om motiv och såna här saker, eller?
Ja, såklart. Alltså, vi har en god relation. Mm. Så visst, vi har pratat om det.
Mm. Tänkte du, någon stannade upp någon och tänkte, vad är det jag ger mig in på nu?
Nej, inte så, men jag tänkte så här faktiskt. Nu tänkte jag så här, verkligen. nu ska jag göra som vanligt. Mm. Alltså inte börja hålla på med någon liksom, konstigheten, utan gör nu exakt som du brukar, liksom, som om det här vore ett vanligt mål bara.
Hur är det att gå in i det rummet där han sitter?
Det tyckte inte jag var så konstigt, men det som var konstigt var kanske liksom, då träffade man, jag träffade poliserna nere liksom i receptionen. Vi tog gå igenom säkerhetskontroller och sånt där. Och då kände jag att det inte var som vanligt, för alla hade någon slags, som, förstår du, lite konstigt, som om vi ändå hade något gemensamt uppdrag, förstår du, som att vi var utvalda och hanterade det där. Så utanför så står det liksom en stor hord med journalister och väntar på att få tag på någon. Så ska du göra det där, så känns det lite så, jag vet inte, som att, ja, det kändes lite sådär annorlunda.
Ja. Men sen går du då upp i rummet och har du ett privat möte med honom först?
Ja, det måste jag, tror jag.
För jag förstår att det här är din klient och att du inte kan säga
allmänt. Jag kan inte berätta något egentligen. Jag kan ju inte berätta vad vi pratar om.
Hur är en sån relation? Kan ni kallprata med varandra?
Ja.
Gör det.
Man ska tänka att om vi tar vilket som helst och lämnar honom eller vilket som helst. Han skiljer sig inte i någon större utsträckning.
Nej, vi pratar i generella termer nu.
Ja, men han och andra klienter är ganska lika. Om du tänker att du aldrig hade träffat mig och skulle bli inlåst i en cell. Och så är du ensam 23 timmar om dygnet och den enda du träffar är mig.
Ja.
Så sitter du kanske häktad ett och ett halvt år. Och så tänker du kan förstå vilken viktig person jag blir. Och vi kan inte bara sitta och prata om DNA-bevisning eller fingeravtryck på morakniven eller vad det nu kan vara, utan jag måste ju försöka vara liksom, ge dig någon slags socialt sammanhang, för annars blir du helt galen.
Mm. Man måste inte vara en konstig känsla att kallprata om vädret med Rakhmat Akilov.
Nej,
inte
alls. Inte alls. Och sen är det ju så att du vet, den där isoleringen gör ju att folk på något sätt har inget annat val än de får ju liksom nöja sig med mig.
Inte dåligt.
Ibland brukar jag spela Yatzy med folk. Ja. Superbra.
Får jag fråga om du har spelat Yatzy mot Rakhmat?
Jag har spelat sällskapsspel med Rakhmat, det har jag faktiskt. Men vad liksom grejen med det är att där du vet, slå tärningar och bli glad och få liksom Yatzy.
Ja.
På något sätt ta bort lite av det här liksom konstiga. Just. Och sen så fast du sitter inlåst så kan du liksom bli skitglad över att du får Yatzy på ett slag. Och så helt plötsligt kan det där lilla Yatzy-lirandet gör att du och jag kommer oss lite närmare till, lite närmare varann. Och när du kommer lite närmare mig, då kommer du att berätta om det där.
Just
att det var faktiskt så att hon skar sig.
Ja. Får man fråga vilket sällskapsspel du spelade med Rakhmat Akilov?
Nej.
Det får man inte fråga?
Nej, jag vill inte.
Men så här då. Vann du sällskapsspelet mot Rakhmat?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
Du förlorade?
Mm, det gjorde jag.
Jag vet inte varför tycker det är lite kul. Det är också så hemskt situation. Alltså,
men det är inte ett bevis. Alltså, han är ju liksom i någon mening tillverkad på samma sätt som du och jag.
Uh-huh.
Sen gör han saker som du och jag har väldigt svårt att förstå.
Uh-huh.
Och vi inte kan acceptera. Men det gör ju inte att man liksom i alla avseenden är annorlunda på det sättet.
Inte ens han är genom ond.
Nej.
Nej.
Tror jag inte.
Men jag tänker slutordet här blir väl nästan att nästan ingen människa är liksom ond.
Nej. Precis. Och då tänker vi att det kan vara ett bra sätt att tänka på om man ska ändra samhället, eller hur?
Mm.
Att försöka se till att vi försöker skapa så många och så få onda människor som möjligt genom att få ett bättre samhälle, det tror jag på.
Mm. Jag tänker att vi brukar alltid avsluta den här podden med ett litet tal till nationen.
Okay.
Där vi kommer sätta på lite nationalsång.
Okay.
Och så får du prata i en halv minut om något som du brinner för.
Ja, det är kul.
Ja.
Ja, det ska jag göra.
Så det är bara att sätta på hörlurarna så du kommer in i stämning.
Ja, för att få en...
Ja, lite högtidligt. Mm. Och så tänker vi att du tar din härliga, mörka, lite toner av whisky i rösten.
Ja, whiskyrösten.
Ja. Alltså, det är bara en komplimang. Det lät taskigt inte. Det var inte så. Johan Eriksson, scenen är din.
Tack. Jag tror att vi måste ändra på samhället. Vi måste sluta att tro att hårdare tag är det som ska få Sverige att bli ett bättre land. Vi ska istället försöka motivera unga människor till att intressera sig för annat än pengar och den framgång som kriminalitet kan skapa, som innebär att Sverige blir ett bättre land. Det är min förhoppning.
Tack för att du var med i topp 1 i Sverige. Sveriges bästa brottmålsadvokat, Johan Eriksson!
Tack.
Du applåderade dig själv.
Nej, jag applåderade podden såklart. Jag tycker det var kul. Det var fint med nationalsång. Så.
Ja, kul att ha dig här.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.